Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Med den feministiska klassiken Under det rosa täcket slog hon igenom på bred front år 1996. Den boken sålde sedan i över 100 000 exemplar. Och sedan dess har hon varit en av de starkaste rösterna i den kulturella offentligheten. Ja, det började med feminism, men under de senaste 20 åren har hennes kritiska blick nagelfart allt från liberalismen, kapitalismen och konsumtionssamhället till hur vi inreder våra hem och ser på relationer till barn och kärlekspartners. Hon har disputerat i litteraturvetenskap och är författare, radiokrönikör och skribent i allt från Dagens Nyheter till tidskriften Arena. År 2012 kom hennes senaste bok ut, Lyckliga i alla sina dagar, om pengars och människors värde. Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Nina Björk. Men ska jag pröva hur du låter här, så att om du bara prövar och säg någonting om vädret idag eller någonting, vad som helst egentligen.
Det är sol, det har jag knappt upptäckt. Det har det inte varit på... Jo, vi var faktiskt i Barcelona i helgen. Mm. Och då var det sol. Men innan dess har det inte varit sol på jättelänge. Och det var inte sol innan veckan här. Jag har varit inne hela dagen, så jag har inte riktigt tänkt på vädret. Men nu ser jag. Och så kommer det bli mörkt när vi är klara här. Så jag kommer inte få uppleva sol. Eller kanske. Jag kanske går ut och upplever sol.
Det här kommer ju gå jättesnabbt. Jag ska sänka den här lite. Vi ses hemma hos Nina Björk i hennes lägenhet i centrala Lund, där hon bor tillsammans med sin man och deras två barn. Och det är verkligen ett strålande väder utanför de höga fönstren i den gamla lägenheten, där vi sitter i vardagsrummet som inramas av välfyllda bokhyllor. För mig kommer det här att bli ett speciellt möte. Jag har under lång tid läst Nina Björks texter och tyckte att jag genom hennes böcker och artiklar fått ett tydligt intryck av hur hon är som person. Men jag kommer att bli väldigt förvånad. Framför oss på bordet ligger nu ett vältummat biblioteksexemplar av Nina Björks bok Lyckliga alla sina dagar. Men på bordet står också en kopp med snabbkaffe och grädde.
Vad säger du? Ska vi köra igång?
Yes.
Nej, jag måste ju först.
Du måste få prova detta. Pulverkaffe. Fetegrädde.
Det var ingen fel på kaffet.
Det var grädde som gjorde det. Ja, min uppfattning är att ju fetare något är, det godare är det. Liksom. Grädde är fetare än mjölk, alltså borde det vara godare. Men okej, det kanske inte håller i kaffe. Men det är så här, man känner lite gammaldags. Liksom. Här har de inte grädde för. Allt de kunde hitta på när de hade råd. Åh, vi har grädde, hurra, vi häller i kaffet.
Om jag ska vara ärlig, det var helt vidrigt. Alltså.
Ja, vad taskigt. Ja, du är ärlig i alla fall.
Jag har alltid uppfattat Nina Björk som sträng. Jag är en författare och skribent som inte värjer sig för att hårt kritisera samtiden, politiken och samhället. Ofta har hon orsakat eller själv givit sig in i högljudda debatter. Hon har till exempel kritiserat den positiva synen på skilsmässa som förespråkades i antologin Happy Happy för något år sedan. Och hon har avfärdat heminredningstrenden med renoverade badrum och kök och kallat det för skitdrömmar. På tåget från Stockholm till Lund nu under morgonen har jag lyssnat på Nina Björks sommarprat från år 2001. Här berättar hon om sin stora längtan efter allvar. Ett allvar som kan genomsyra både det offentliga och det privata. Varför har allvaret varit så viktigt i ditt liv?
Jag tror, eller ja. Alltså på något sätt så arbetar jag ju med saker som är viktiga för mig på riktigt liksom. Och då får jag ett privilegium att vara allvarlig. Alltså jag behöver inte hålla på med saker jag tycker är skitsamma eller som jag tycker illa om eller som jag ska bara få gjort liksom, utan jag får göra det där jag är jag liksom, och använder mig själv på det bästa sätt jag kan. Och då är det ju lätt att vara allvarlig. Det är nästan nödvändigt att vara allvarlig. Mm. Det är nog sant att liksom. Jag har nog haft, eller det säger du då, att jag har ett längtan efter allvar. Men den har nog blivit någon slags yrkesverksamhet. Så jag är aldrig allvarlig när jag inte jobbar. Nej, jo, det är. Men inte, jag känner inte sådär att jag längtar efter ett allvar. För att jag har det.
Men vad tror du att det här allvaret ändå kommer ifrån?
Men gud. Vad kommer den man är ifrån? Nej, det vet inte jag. Jag vet inte vad mina... Ja, då så säger man ju som i den här kulturen föräldrar. Ja, nej, jag har ingen aning om vad mitt allvar kommer ifrån. Sån är jag. Ja, det är ju inget svar. Men då hade jag väl fått gå analysen. Något för att svara på.
Hur allvarlig var du som barn?
Jag kommer inte ihåg hur jag var som barn. Nej, men faktiskt, jag har jävligt dåliga minnen. Eller inte dåliga, alltså jag minns inte mycket. Och så jag minns väl som... Eller fast nej, en del verkar verkligen veta så här detaljer eller komma ihåg. Jag minns bara något tillfälle kanske. Och det är inte laddat med... Det är ju liksom ingen insikt om vem var barnet i den situationen eller så, utan bara det och det hände. Eller. Jag vet inte om jag var allvarlig som barn. Jag vet inte vem jag var.
Hur allvarligt tycker du att samhället är idag?
Det är väl helt oallvarligt. Det är väl liksom nästan förutsättningen på något sätt för att vi ska... Ja, inte bara kräkas när vi vaknar, att vi glömmer bort vad vi håller på med, alltså att vi inte är allvarliga, att vi är skojiga, ironiska, framförallt att vi håller på snabbt, tror jag, med massa grejer liksom, så att vi inte hinner tänka, känna för mycket. Men om du tittar på, om vi säger, samhället är ju inte tv, men tv är ju en del, både en del av samhället och speglar det samhället. Om du tittar liksom, det är ju väldigt skojigt. Skoj, skoj.
Men varför är det så?
Jag tror, eller önskar jag. Skitsamma, jag tror att... De flesta någonstans deep inside eller i magkänslan på något sätt vet att vårt sätt att leva är ohållbart i längden. Med tanke på klimathotet helt enkelt. Dels det att man vet det liksom intellektuellt, att det vi strävar efter, alltså tillväxt, mer konsumtion, mer produktion. Det som är målet med politiken, ekonomin, samhället. Det är orimligt, det är omöjligt. Men ändå så är det den enda vägen, eller presenteras som den enda vägen vi lever så. Det blir ju någon slags, om man ändå då känner någon obehag inför det, så blir det ju ett glapp som är svårt att hantera med allvar. Man måste hantera det på andra sätt. Och sen... Det vet jag inte, för jag vet ju inte hur alla människor... Det här tror jag om alla människor, men jag vet inte hur... Men jag tänker ändå att många känner lite meningslöshet i sina... Alltså jag tror att de flesta människor njuter nog av relationer de har i sina liv.
Men de känner nog liksom en meningslöshet av det som samhället kräver av oss. Alltså jobba skitmycket, konsumera skitmycket och springa fort. Och då är det inte heller läge att vara allvarlig.
Hur fort springer du?
Ja men gud, jag är väl långsammast. Men jag menar, det är ju ingenting... Det är ju ett privilegium. Alltså jag tycker verkligen, jag känner mig otroligt privilegierad av, ja, naturligtvis som vi alla i Sverige nästan är privilegierade materiellt. Men just detta att få ha ett arbete som är roligt och kräver allvar och som är långsamt. Speciellt när jag skriver böcker så kan jag inte göra det fort. Eller jag kan inte göra någonting. Jag kan inte tänka idag ska jag vara effektiv, idag ska jag vara produktiv. För att någonting ska komma ut så måste någonting komma in och ibland måste det vara ingenting, varken ut eller in. Och då kan jag liksom bara gå omkring här och skrota eller brodera eller liksom det går inte att lägga någon effektivitet. Det går inte för mig att lägga något effektivitetskrav på bokskrivandet. När jag skriver artiklar eller radiokröniker eller så kan det vara lite mer så här, nu ska jag göra det och sen ska jag göra så. Men nej, men jag är ju inte så stressad. Jag kan känna att jag är den enda som jag vet som inte är stressad.
Hur ska man göra då i det här samhället? För att inte springa för snabbt. Eller inte skämta bort det. Inte stressa sönder det. Livet.
Man ska vara jävligt privilegierad. Nej, men så jag tänker ju inte så här att man själv väljer allting som man drömmer om eller begär eller som man ser som det återvärda, utan att det är ofta man är ju inte helt passiv, men att det att leva bland människor som vi gör är ju att ta in omvärldens bilder och drömmar och begär. Och den sortens uppfostran har ju i alla tider funnits liksom, och måste finnas i ett samhälle. Men jag tror att den är osedvanligt stark i mediasamhället och speciellt med den tekniska utvecklingen som gör att det inte bara vi sätter på tvn eller radion utan liksom i datorerna, i mobilerna, hela tiden så finns det ju en kultur- och samhälls- och ekonomisk röst liksom, som talar rakt in i våra hem, i våra hjärnor. Och jag tror att det är svårt att där i det rummet skapa sig en egen agenda liksom, om vad jag vill eller vad jag mår bra av eller vad jag ska sträva efter. För man är inte heller så ensam om att man kan ha alla de där egna värderingarna. Man är inte en automat heller liksom. Men, och du frågar vad man ska göra. Jag tror i alla fall att det finns mer utrymme än vad en del människor kanske ägnar eller tror det finns till att ställa sig lite vid sidan av liksom. Är det nödvändigt att arbeta så här mycket för att jag ska kunna åka till Thailand? Eller är det alltså för en någorlunda välbärgad medelklass som den svenska? Är detta och detta nödvändigt? Vill jag tävla om, vad är det ni tävlar om i Stockholm? Sådana där hällar, något pil. Ja, men du vet, liksom dyra fina saker och så. Det är klart att det finns ett visst utrymme att sakta ner.
Vilket är ditt högsta mål med ditt arbete?
Vilket är mitt högsta mål med mitt arbete? När jag gör det så är målet att jag ska glömma det. Alltså, jag vet att det har funnits liksom tillfällen när jag sitter alltid där vid köksbordet och skriver. När, ja, men du vet det här som folk beskriver, som du kanske också har varit med om. I olika sammanhang, att man bara, aha, nu försvann Och jag var helt inne i någonting som krävde min koncentration fullt ut. Och som krävde både liksom tankar och sen då eftersom jag skriver krävde liksom någon slags estetik eller någon känsla för ton och färg i språket. Och man är bara, det är ju det högsta målet att få vara med om det. Men sen om jag ser det utifrån så... Nu börjar jag tycka, jag tänkte inte så... När jag skrev till exempel min första bok under rosa täcket, som, då tänkte jag inte alls om, men nu har jag börjat tänka lite att jag kan påverka folk. Och det är ju lite obehagligt också, för att om man ska påverka någon så måste man möta någon. Och då kan jag kanske börja tänka, hur ska jag möta många och så inte göra det som... Ja, så blir det fel hänsyn och då tror jag inte det blir bra ändå. Eller, alltså jag har inte tänkt att jag kan påverka speciellt mycket innan, och det ger en viss frihet. Men det är klart att det vore väl underbart om jag fick alla att vara antikapitalistiska.
Jag tänkte innan vi såg så här, jag brukar ofta formulera som några meningar i huvudet för att ringa in samtalet på något sätt. Lite som en sån här, vad ska man kalla det, en prismotivering. Om någon skulle fråga mig, för att det är aldrig någon som har frågat det, men jag är alltid lite rädd för det när jag kommer in genom dörren, att den personen man möter säger, jaha, varför vill du träffa mig? Mm-hmm. Och då känner jag att man måste verkligen tänka igenom det svaret. För annars så kan det bli helt fel.
Men det kan ju vara ditt jobb. Eller det är inte så, det är ingen som har sagt till dig. Men du ska...
Nej, folk är ju väldigt artiga, så de brukar inte och utgå från att man bara är allmänt intresserad. Men det finns ju de som är lite mer, vad ska man säga, väldigt skeptiska mot journalister. Och då tänker jag, det kan vara bra att ha det där.
Ja.
Men i ditt fall så tänkte jag att det som du väcker i mig, du väcker törsten efter utopin.
Ja, ja, men det kan man väl säga är mitt högsta mål då. Nej, men det var ju väldigt vackert formulerat. Det är jag mycket, mycket nöjd med. För jag tror också att om någon kan känna en sådan törst, då har man redan flyttat den här kravet på realism en liten bit bort. Och det är väl jag väldigt tacksam för så fort man gör. För att det är ju naturligtvis väldigt, väldigt orealistiskt att kräva någonting utöver det som exakt är. Och det har det väl alltid varit. Och sen i vissa perioder så tror jag att den där utopiska linjen liksom kommer... Där börjar utopin skitnära det som är, och ibland börjar den kanske en halv kilometer bort liksom. Och om man pushar den lite längre bort från den närvarande, den utopigränsen där man bara, åh gud, det är helt obehagligt. Då har man ju ett handlingsutrymme som man inte har annars. Så det tror jag är konkret politiskt viktigt. Inte för att utopin då, ja nu kan vi... Nu skapar vi den, eller nu är den nära att förverkligas. Men det gör att det som kan hända får ett lite större omkrets. Liksom. Men jag tycker att det känns som den är väldigt... Jag har ju inte levt i alla tider. Men den känns väldigt, väldigt, väldigt snål. Jag inbillar mig att den var, om vi bara tänker Sverige, liksom, ganska stor på 60-talet, 70-talets första hälft kanske. För att man var inne i ett projekt att bygga det goda samhället här för oss bara. Man hade ju inga globala mål, men bygga det goda samhället här för alla här. Och då var ju saker möjliga. Liksom. Det var möjligt att utrusta simhallar eller tunnelbanestationer med jättevacker konst. Och, ja. Nu känns det som... Ja, vill du ha 6 timmars arbetsdag? Är du helt galen? Hur skulle det se ut?
Varför tror du då att det har blivit svårare att drömma?
Mm. det har ju på ett sätt blivit lättare att drömma. Alltså någon slags amerikansk drömmeri har väl, tror jag, som jag jämför med när jag var liten eller växte upp och sådär. Nu tror jag att många barn kan komma hem och säga jag vill vara med och vinna Idol. Ja, you can do it. Bara du tror på dig själv, bara du liksom... och för kanske, du är knasig, det går ju, eller jag ska bli fotbollsproffs, ja det går. Alltså den sortens drömuppmuntring tror jag har blivit lättare och vanligare. Det är ju det gemensamma drömmandet eller utopierna som har minskat, och det har väl att göra med hela samhällets individualisering och brist på kollektiva projekt och brist på tron på kollektiva projekt.
Vi sitter vid det stora bordet i vardagsrummet och snart har vårt samtal gjort en djupdykning ned i det politiska. Vi pratar om utopier, om samtidens materialistiska världssyn och om kapitalismens rötter långt tillbaka i den västerländska historien. Vi pratar om det snabba konsumtionssamhället där det till exempel är svårt att hitta en enkel potatisskalar som håller längre än något år. Och vi diskuterar solidaritet och dagens vänster. Efter ett tag försöker jag presentera en tolkning jag gjort av Nina Björks ideologiska hållning. Jag tycker mig nämligen ha sett en koppling mellan hennes politiska tankar och någon slags kristen värdegrund. I botten skulle det i så fall finnas ett radikalt kärleksbudskap. Men när jag säger det så händer det här.
Vad betyder kärleken för dig?
Alltså menar du privat eller... För det här har jag sagt kärlek som... Vad säger man? Pedagogiskt, retoriskt redskap.
Du får tolka frågan som du vill.
Nej men vadå? Skulle du kunna svara på det? Skulle någon kunna svara på det? Vad betyder kärlek för dig?
Ja, jag skulle absolut kunna svara
på det. Så kan jag säga om jag kan säga samma sak.
Nej men då tror jag att en av kärlekens aspekter är... Att inte att sluta förvänta sig att få någonting tillbaka. Alltså på ett sätt så är den...
Är det den, inte det speciellt föräldrakärlek eller?
Nej, jag tror
inte. Känner du så i vänskap och kärleksförhållanden, alltså sexförhållanden? Och...
Nej, det här är ju intressant. För att det är klart att det är någon slags ömsesidighet. Annars skulle ju kärlek vara att man kände det inför... Så tror jag för sig de som är väldigt, väldigt kärleksfulla kan känna en instinktiv kärlek till döda ting som inte talar tillbaka. Alltså kan känna det för inför en sten.
En kärleksfull människa älskar stenen.
Ja, men det är ju
så. Shit, då har vi inte många kvar av kärleksfulla människor.
Nej, men nu, jag tänker att det är det högsta idealet på något sätt.
Är du religiös?
Nej, men för mig är... Jag vänder frågan tillbaka. Jag tolkar dig som att du är en kärleksprofet.
Nej, jag tolkar dig som att du är en kärleksproblem. Jag sitter fan och snackar om att den kärleksfulla människan älskar stenen. Det är det. Nej, det är epitetet får du ha. Men däremot om jag... Alltså det är ju väldigt bra om man inte framstår som... För mig är det ju väldigt bra om jag inte framstår som en stalinistisk diktator liksom. När jag ändå drömmer om ett socialistiskt samhälle. Och då är det också så att man kan... Man behöver inte låta som en sådan heller. Man behöver liksom inte lyfta fram disciplinen. Jag tror inte på sånt heller. Men jag blir nöjd om jag hittar saker som jag vet är viktiga i människors liv och kan göra dem politiskt viktiga också, eller ladda dem med någonting.
Ja. Men här tror jag nästan att jag måste läsa lite högt. Mm. För att det här inte ska bli som att jag sätter en massa kärleksepitet på
som
dig.
Som är helt falska.
Som är helt falska. Så då,
shit, du går till läggen.
Ja, precis. Nu låter vi lyssnarna avgöra här om du är en kärleksprofet eller inte. Jag borde gjort såna hundöron här.
Det var ju en biblioteksbok.
Ja, jag vet. Men
då sätter man gem där.
Ja, men den är jätteintressant. För titta här. Det här är lite överkurs. Men den som har läst den här före mig har ju kommenterat.
Shit, den har inte behandlat detta som en bibliotek.
Nej, verkligen inte. Nu ska vi se vad här kärlekens lov låg. Men här är det. Det är ju... Det är lite långt. Ska jag läsa den då? Jag gör det så får du lyssna. Jag kanske uttalar några ord här lite fel. Så får vi se.
Ur Nina Björks bok Lyckliga i alla sina dagar. Sidan 172. Och det börjar med ett citat. I vilket skrymsle hos kroppen mitt emot mig börja utläsa min sanning. Ja, det frågar sig Roland Barthes i Kärlekens samtal. Och Nina Björk svarar i texten. Kanske bara i sårbarheten, i likheten. Den som behöver kan vara du, kan vara jag. Det spelar ingen roll. Vad som spelar roll är om vi kan höra den behövandes rop. Vi kan höra, vi är människor. Men vi kan också låta bli att höra. Vi är människor. Vi skulle kunna se dessa bägge mänskliga förmågor att höra respektive att stänga öronen som olika samhällsmodeller, som politiska alternativ. Har vi med varandra att göra eller inte?
Ja, det var fint. Det tycker du var ett bevis för en flummig kärleksprofetia.
Det var lite den barmhärtige samariten.
Ja, det var det.
Eller någon annan liknelse hos Jesus.
Jag tycker om att vara lite högtravande ibland. Det lät ju helt okej där i det nu när du bara läste det. Det skulle inte vara okej att sitta och tala så till människor, tycker jag, vid ett middagsbord.
Varför inte då?
Nej, det blir så pretentiöst och det blir ju helt... Men en bok får ju vara annorlunda, då får man vara lite...
Varför är du rädd för det pretentiösa?
Nej, det är jag inte. Jag kan bara känna att man får säga en sak, man får så skriva en sak, man kan inte... Jag vill inte låta flum härligt, kärleken är lös, alltså tom. Jag vill inte låta tom.
Varför skulle det vara tom?
Floskler kan väl vara tomma. Men det här, jag tyckte att det här var väl så här, det finns en politisk sida av kärlek. Kärlek har vi alla erfarenhet av. Vill inte med dem vi älskar säga, jaha, har du inga möjligheter att äta idag? Det skiter väl jag i. Du har väl inte skött dig? Vi gör ju liksom inte så. Och det finns ju redan en form för det, att inte göra så på en politisk nivå, som kallas för solidaritet. Och det är ju faktiskt fullt möjligt, men alltså att inte blunda för fler människor, inte då på grund av att man älskar dem, för det är, jag tror inte man kan älska människor man inte känner väldigt väl,
Men för att man vet att det är så man beter sig. Det är så, det kommer naturligt. Det gör det ju med dem som man är nära. Det kan komma naturligt om man lever i ett samhälle för dem som är långt borta också.
Men det fina i det här kärlekscitatet här, det är ju konstaterandet att det är sårbarheten som förenar oss.
Mm. Ja, det är ganska fint tänkt.
Det skulle jag säga är väldigt kristet. Men det
är lite kristet.
Mm.
Det är lite kristet. Det är fint. Det är en fin, för mig då, fantasi eller idé liksom, att lyfta fram den sårbara döende kroppen som liksom världens idol i den religionen. Det här är liksom, det här är det bästa. Det här är den coolaste killen vi har och han är jättesårbar. Ja, jo, visst.
Men vi alla är ju så sårbara och vi alla ska dö och vi alla kommer lida på något sätt.
Ja, vi ska tänka lite mer på det. Vi ska alla dö och lida och är sårbara. Jag tror att man kan bli generösare av den tanken än tanke på att jag kan nå toppen, jag kan konkurrera mig fram till det bästa, jag ska vinna.
Hur ska vi göra för att våga prata om sådana saker?
Ja, det krävs väl inget större mod så här liksom, att prata så här. Det som verkar omöjligt att prata om de här sakerna är ju som politiker, vilket parti man än tillhör, kan man ju inte prata utanför det givna systemet liksom, utan att jag kan inte föreställa mig hur någon politiker skulle kunna passeras liksom i Aktuellt eller, jag menar inte för att det är fruktansvärt borgerligt styrd press eller någonting, men bara att frågorna som ställs är ju anpassade efter en visst spel. Alltså hur ska vi klara jobben? Ja, men säg då att man har tänkt till lite och kommit på att fan, det här med jobb är ju jävligt konstigt. Vi har skitmycket maskiner som gör jobb 100 gånger fortare än vad människor gjorde. Och vi tror att vi ändå ska arbeta lika mycket. Jaha, vi måste till och med skapa jobb. Vi vet inte liksom vad som behöver göras, men vi måste ha jobb för jobben. Alltså, historiskt, den tanken måste, folk skulle väl skrattat liksom, större delen av världshistorien över att någon sa att vi ska skapa jobb. Men har ni något som behöver, har ni någon arbetsupp? Nej, vi ska skapa. Ja, men om man då som politiker har tänkt det, så tänker man att nej, får nog faktiskt grundordna alltihopa lite annorlunda. Så hur ska ni klara jobben? Jag tänker inte så mycket på det. Om det skulle inte. Man får liksom, alltså det är som att hela systemet är ändå anpassat efter att säga att man ska spela liksom fotboll. Och så kommer någon och vill spela schack. Och så får man fråga så här, hur ska du, har du tränat målvakt mycket? Nej, du ställer inte upp med någon målvakt. Det hade ju gått väldigt dåligt i fotboll. Liksom. Och då kan man inte börja prata som att man spelar schack när alla andra spelar fotboll. Ja, det är någonting som gör att den här systemkritiken kan inte bli politik. Alltså det kan bli folkrörelser, det kan bli gräsrots, men det kan inte bli i den officiella politikens rum, kan inte komma in en systemkritik.
Men det där med sårbarheten igen, det är ju extremt svårt att prata om. Det är ju inte bara politiker som har svårt att prata om det. Vi har ju också svårt att prata.
Aha, du menar som människa liksom?
Ja, men man kan ju lägga det på olika nivåer. Alltså på ett sätt kan man säga att vara en sårbar politiker skulle ju vara att säga, erkänna det här med jobbproblematiken och säga att det finns kanske inte så många jobb i framtiden, vi kanske måste se på ett annat sätt. Men samtidigt så handlar det ju om något person på någon personlig nivå också.
Mm.
Och det är ju svårt. Du och jag, vi sitter ju inte sårbara nu. Sitter här och är ganska.
Ja. Men det är väl så att man inte kan säga det när man är i det svarta. Liksom. Jag har övervande, kan man däremot säga.
Mm.
Jag var på väg att bli ett offer, men jag steg upp.
Men man kanske kan meditera över sin dödlighet.
Vadå? Man kan.
Det, alltså tänka på sin
dödlighet. Ja, man måste ju när man. Eller jag vet inte hur gammal du är, men jag måste det i alla fall.
Ditt sommarprat från 2001 som jag lyssnade på tåget ner här, det slutar ju med att du tänker väldigt mycket på döden.
Gjorde jag det? Jag trodde fan att jag började med det så tidigt. Jo, kanske. Jo, kanske.
Hur mycket efter tänker 25. Du på döden idag då?
Nej, jag tänker inte på det, men det finns, man kan säga att alla, hela varandet har fått en, ett inslag av vetskap om döden som jag inte hade som ung och som jag tycker är skittråkigt att ha. Jag tycker faktiskt att om man tänker en dag, en dag, en dag, så är det lika bra nu, jag är 47, lika bra nu som 37, 27, eller jag mår på vissa sätt bättre. Men det kommer ju inte att fortsätta. Det är det som gör att det blir så. Alltså nuet kanske är lika, inte lika euforiskt, men kan vara bra. Liksom. Men samtidigt så är det nuet redan invaderat av en morgondag som inte kommer att finnas. Liksom. Det är mycket, mycket sämre, för så hade inte jag det när jag var ung. Men jag vet ju en del som typ föds med ett starkt dödsmedvetande eller som får det väldigt tidigt.
Men orsaken att jag började ställa de där frågorna om allvaret är att jag uppfattat allt som du skriver som otroligt allvarligt. Jag nästan inte mött någon som är så allvarlig.
Men ibland försöker jag väl skämta.
Du är ju jätteglad nu. Men
jag skämtar aldrig, jag är aldrig rolig i mina texter. Nej, det är väl sällan varit min ambition. Men...
Det kanske inte är din starka... Nej, förlåt. Men det, så läser inte jag det. Alltså, din...
Då kan jag göra en dygd av nödvändigheten. Nej, men jag har inte tid att skoja och skratta. Jag måste säga de riktigt viktiga sakerna. Mm. Nej, okej. Nej, så är det kanske.
Men vad tror du det handlar om då?
Men det har ju sagt att jag inte vet. Eller jag sa ju vad jag trodde och vad jag inte visste.
Nej, men låt oss nysta i det tillsammans då. Jag har ju läst mycket av dina texter de senaste dagarna. Lyssnat på ditt sommarprat nu på tåget ner till Lund. Och vi har aldrig träffats tidigare, så att jag visste inte hur du var som person. Men innan jag ringde på dörren hem till dig här, då tänkte jag att du skulle komma nästan hasande och säga välkommen.
Fy fan!
Välkommen in här. Här, jag har hällt upp ett glas vatten. Och så tänker jag...
Men fy fan, du gillar inte mina texter eller? Eller du gillar dem. Och tänker, det är nog en hasande människa som har skrivit de här. Och rör sig, ja.
Men jag älskar allvaret. Jag, som barn var jag, det, jag vet inte varför, men jag längtade hela tiden efter mer allvar. Det var som att jag ville gräva mig ner i marken för att jag ville hitta något större allvar än det som är fan.
Men läste du inte böcker då?
Jo, jättemycket.
Ja, för jag tycker där hittar man faktiskt jättemycket allvar. Alltså skönlitteratur har, tycker jag, blivit en andnings...
Jo, det blev det ju förstås. Absolut. Det blev det största sånt allvarsrummet som man kunde vista sig. Men jag förvånas ändå av den kontrasten. Och jag säger inte det här för att ifrågasätta någonting eller för att problematisera någonting egentligen, utan jag blev bara så förvånad att när du sen öppnade dörren så var du så sprudlande glad och skratta och...
Men jag hade i alla fall typ grå kläder och så.
Men har du inte själv, när du läser dina texter, tänkt på den diskrepansen?
Nej, aldrig tänkt på. Det kan man inte göra, man vet ju hur man själv är. Alltså man tänker inte, hur framstår jag nu, hur är jag? Alltså det finns ju inte, man har inga såna jag har inga såna meta diskussioner liksom. Och sen är det ju så svårt att läsa ens egna texter som de uppfattas. Alltså man, det är ju en av de obehagliga sakerna, att man sänder ut någonting som man vill ska ge vissa effekter i den som läser, och som man, men sen har man ju ingen kontroll liksom, överhuvudtaget. Om du säger att det ger effekten att man tänker att det här är väldigt allvarligt, så gör det ingenting. Men jag har inte tänkt att man därför tänker att jag är en hasande allvarlig människa. Det har jag bara inte tänkt på. Det gör ingenting, jag tar absolut inte illa upp. Jag bara tyckte det var
festligt. Det var ju kanske lite schablonartat.
Jag fattar.
Av mig, förstås.
Men riktningen i alla fall.
Riktningen, så där blev jag väldigt förvånad. Vad är meningsfullt i ditt liv?
Jag tror att det som är meningsfullt i mitt liv är nästan det som är meningsfullt i allas liv. Eller nej. Alltså det tänker jag så här när det gäller så här att men människor. Människor är ju meningsfullt i mitt liv. Och det, så det är det där man med alla andra. Och så där som jag talade om tidigare, den här koncentrationen och närvaron i ett görande, ett handlande som inte har något, där man inte liksom gör det bara för ett resultat utan man är där. Det är min, jag tror att det är jättemånga som känner det. De kanske inte känner det när de skriver böcker, men de kanske känner det när de gör trädgårdsarbete eller orienterar eller jag vet inte. Men det är meningsfullt att få den känslan. Men det som skiljer mig kanske från många är att jag tycker att mitt arbete är väldigt, väldigt meningsfullt i mitt liv.
Varför är andra människor meningsfulla?
Jag tror ju då på att det finns en mänsklig natur på ett sätt. Ja, det gör jag. Jag är essentialist. Och i den naturen så ligger ju absolut en social samvaro. Det är ju så. Vi är ju flockdjur. Tror du inte att det gäller för nästan alla människor att de skulle säga att de människor jag har nära mig är meningsfulla i mitt liv?
Jo, absolut. Men jag tycker det blir intressant när man börjar nysta i varför.
Ja, men kanske för det som vi pratade om tidigare, att det är signum för oss som djurart, liksom, att vi är samarbetande. Att vi inte kan fullgöra vår natur utan att göra det, utan att vara tillsammans.
Du skriver i Lyckliga ledsna dagar mot slutet, det är väl i det som du kallar kärlekskapitlet. Så handlar det lite om skilsmässa och relationer. Mm. Och det var sån debatt för några år sedan. Men du har skrivit upp de orden så du skulle bli rätt här. Att du skriver att din man blev ditt öde. Jag tyckte det var väldigt fint faktiskt.
Ja, jag kommer inte ihåg den meningen. Men om jag skulle, den kan jag nog säga är sann. Alltså jag menar då öde på något sätt, att man inte kan särskilja det från den man är. Att man inte kan säga där är ödet och där är jag. Eller att man inte kan säga att man har riktigt aktivt valt det. Jag valde ju honom, men jag valde ju inte att han skulle bli mitt öde. För det var tvungen att det hände någonting över tid liksom. Som binder ihop.
Vad ger nej, det blir för stor fråga. Men jag tycker det är fint att tänka att det finns ett öde då. Jag brukar känna så kring vissa saker i livet som jag tvivlar på, så tänker jag efter ett tag, nej men det är nog mitt öde alltså. Då blir det mycket lättare, då kan jag förlika mig med det, då behöver inte jag oroa mig för de sakerna längre.
Nej, det är klart, det kan ju vara ett sätt att fly ansvar också. Jag behöver inte kolla på den där mannen längre, för jag har bestämt mig för att han är mitt öde liksom.
Jo, men det är fint att bestämma sig faktiskt. Jag tycker det är faktiskt någon slags motrörelse mot de här potatisskalarna som går sönder. Det är så mycket som går sönder i samhället. Och det är så mycket som går sönder mellan människor, olika relationer. Så att så fort om man hamnar i en relation som inte uppenbart går sönder, så tycker jag att det kan vara något sätt att kanske göra lite motstånd faktiskt mot allt.
Men där är det också en sån där sak. Det är egentligen konstigt att vi har kvar den drömmen om en livslång kärlek. Alltså den drömmen går ju mot ekonomins krav och på snabb förslitning och
det är sant,
nytt
faktiskt.
Och liksom att vara öppen. Det är inte så att nej, men nu har jag blivit kär i färgen blå, så nu har jag den i 10 år, för nu ska den här säsongen ska ha grönt. Alltså, hela ekonomin skulle bli väldigt lidande om vi verkligen var trogna en livslång kärlek till materiella saker eller, liksom, eller till vårt jobb eller så där. Man ska ju vara flexibel. Nu behövs inte du här längre, så nu
Precis, det finns ju inga datingmagasin som liksom riktar sig, inte än i alla fall, som riktar sig till liksom vilda singlar.
Och det gör det väl, eller hur menar du?
Nej, men inte där, där den typen av liksom korta förhållandet är det stora idealet. Liksom.
Nej, nej.
Njut
vi hittar den som passar dig i 2 veckor.
Ja. Nej, men precis. Det finns ju sådana som vill ha det så förstås, men det är inte ett samhälleligt ideal.
Nej, och det är lite konstigt, för det borde det vara om ideologin liksom på något sätt speglar de villkor som gäller i produktionen och ekonomin.
Precis, här kommer inte vi med några kärlekspekpinnar. Här bara ger vi tips på maximal njutning.
Ja, unna dig, because you're worth it. Men den där antologin som jag skrev, som hette Happy Happy, som ville få liksom en annan stämning kring skilsmässor. Den hade ju lite den... Alltså den hade ju vind i seglen, för att den kunde använda de här väldigt gångbara orden, jag, självförverkligande, att man vägrar offerrollen, att man liksom tar sig själv på allvar, ger sig, ja, och flexibel och sånt där. Alltså att de orden har ju en väldigt vind i seglen, men de har inte riktigt placerats i kärlekssammanhang, och så kunde de göra det. Och det tyckte jag var intressant. Sen så kanske, det var inte meningen att jag skulle säga att ni ska aldrig skilja er, vad ni gillar. Det var ju inte alls, det var liksom själva talet kring skilsmässa. Och de menar att skilsmässan uppfattas som provocerande och som att man är rebellisk. Kanske man är, jämfört med det här livslånga kärleksidealet som är förvånansvärt starkt då, men man är det inte enligt en ekonomisk måttstock eller liksom vad som krävs av oss på andra plan.
Men jag skulle säga att just det här vidrör en paradox i dagens samhälle, som handlar om att vissa saker som var väldigt konservativa för sig 50 år sedan är idag subversiva.
Så som långt äktenskap?
Ja, på ett sätt så är ju det ändå... Det går ju emot den här snabbheten i alla fall, eller ombytligheten, eller det absolut jag-centrerade.
Jo, det är absolut sant. Ja, men det kan ju förklara varför man... Jag har hört i alla fall att jag har blivit anklagad för att vara konservativ. Det kan ju stämma.
Men det där är ju svårt, för att då blir det ju ännu svårare att framföra kritik, i och med att man kanske ser som en bakåtsträvare eller just.
Ja, fast jag tycker det där får man verkligen vara noga med. Det kan man ha tid att vara om man lever på att skriva och tänka och så. Att aldrig vara rädd för ord liksom. Alltså, utan att tänka, vad är detta? Vad betyder det? Jag är jättenoga själv när jag skriver att jag inte vill säga att någon är dum för att den är... Du är dum för att du är gubbe, eller du är dum för att du är gammal, eller du är dum för att du är bakåtsträvande. Utan det kan ju vara någonting bra i bakåtsträvande. Man kan ju tycka någonting som är bra när man är gubbe, man kan tycka något som är dåligt. Alltså man får inte, det där får man vara lite sådär noga med, att om någon säger så här, men det är ju, så gjorde man ju förr, och så tycker de att då har jag sagt att jag, då har jag haft ett case här liksom, jag har ett bra argument, det där gjorde vi förr. Ja, och nu kan vi börja prata, var det dåligt, var det bra, kan vi göra det igen, varför ska vi, alltså, så att det inte blir så här att man inte kan, att liksom den offentliga diskussionen handlar om ord. Det är klart, en skriven offentlig diskussion handlar om ord, men ja, du förstår, ord som inte har något innehåll eller som inte har någon packning liksom.
Men det finns ju alltid, det är lite annat spår, men det finns ju alltid en risk då att man dömer folk på förhand utifrån vilka de är, inte utifrån vad de säger.
Ja, jo, det är väl också en sån. Det gör vi säkert alla lite grann, men man får i alla fall tänka sig för när man ska argumentera. Oj, nu kommer min dotter här.
Ja, men då är vi ju snart färdiga. Alltså.
Har det gått en timme nu?
Ja, det har det ju faktiskt gått.
Sa jag inte att du skulle spela in något idag? Nej. Okej, men du får bara vara på ditt rum och stänga dörren och vara tyst.
Okej.
Men vi är snart färdiga.
Är du hungrig så blir det, kan du äta snart.
Ja, men en sista fråga då. Det är ju att, att ett annat sånt här ämne där inte råder den moderna samhällets ombytlighet och kortsiktighet är ju faktiskt när det kommer till barn.
Ja. Det tror jag att många uppskattar. Jag tror att många säger, men känner att nu har jag en relation som kommer att vara förhoppningsvis hela livet, och det är bara förhoppningsvis liksom. Det är ju jättemärkligt. Och att det inte heller är tillåtet att, jo, det är tillåtet att säga att jag måste tänka på mig själv och därför måste jag jobba jättemycket och gå på gym bättre och så mycket för att bli en bättre förälder. Men det är inte tillåtet att säga att ja, nu ser jag på det här barnet som, och jag liksom bedömer det utifrån att det är ett ganska tråkigt och trögt barn. Det ger inte mig, vi är för olika. Jag går vidare. Det är inte tillåtet. Liksom. Och jag tror att många tycker det är skitskönt.
För då blir det någonting konstant.
Ja, som man vet och som man måste vara rädd om. Och behandlas för hållbarhet. Liksom. Speciellt om man har tonårsbarn kan man tänka det. Jag måste behandla det här så att det håller i längden. Så att man inte... Eller jag tror att man håller längre i längden. Det håller längre i längden om man inte är för auktoritär i en viss ålder.
En sista fråga då. När kom under rosa täcket? 20 år sedan.
Nej men gud, jag är 20 år. Det kan inte ha kommit för 20 år sedan.
Var det 97 den kom?
96. Jag vet faktiskt inte, men ja, det var typ 96-97.
Ja, det är ungefär 20 år sedan. Sen den boken kom ut, vad är det i dig som har förändrats allra mest sedan dess?
Alltså jag har blivit så otroligt oliberal, tror jag. Ibland kan jag vara extremt oliberal, bara det senaste tiden. Jag tänker på, jag kan till exempel nästan aldrig bli arg på något som jag känner längre. För jag bara tänker, de kan vara skittaskiga eller dumma. Jag bara tänker, ja, men det förstår jag. Du har ju det, du är ju sån och sån och du har ju varit med om det och det. Låter som att jag är väldigt fin. Ja, det är ju faktiskt fint, men det är ingenting som jag väljer. För jag skulle kunna förlåta nästan, om jag känner en person skulle den kunna göra nästan. Det känns som att den skulle kunna göra vad som helst. Och jag bara, nej men det förstår jag, för du har ju varit med om... Jag har blivit väldigt så här... prestationshat, alltså att det inte spelar någon roll.
Men kallar du det oliberal eller nej?
Jo, det gör jag. Jag kallar det oliberal för jag tycker att det liberala så ligger det ligger väl ändå i att man ska tänka lite så här, det här och det här kan du, det här har du gjort, det här är du förmögen till, då ska du få det här och det här och det här måste du faktiskt skärpa dig för annars så kan du inte, det blir fel om du får massa saker utan att ha förtjänat det eller liksom, ja, det är kanske inte liberalt. Vad ska man ha för ord för det?
Förlåtande.
Jag har blivit för förlåtande.
Ja. Inte för.
Nej, men jag har blivit förlåtande eller väldigt. Så där att odömande faktiskt. Ja. Det kan ju vara bra i vardag och så. Men man kanske skriver tandlösare liksom. Det är både tråkigt. Det kan vara bra att vara arg. Fast jag kan ju vara jättearg. Fast inte på en, inte på person sådär.
Det låter nästan Jesus-lik.
Shit, det är lite vatten på din kvarn här. Jag vill vara, jag aspirerar på. Jag förlåter alla. Nej, men vad som mest har förändrats. Ja, tycker jag är lite snällare faktiskt.
Är du också gladare?
Nej, men som det är ju det där euforikänslan, ruset liksom, den totala lyckan som man kan känna som ung och det där att allting ligger öppet och vitt framför en och jag kommer att vara i massa städer, jag kommer träffa jättemånga människor och det bara liksom är som ett löfte som vibrerar av alla morgondagar som komma skall. Så är det inte längre. Men som vardagsglädjen är säkert lika stor eller större.
Jag vidhåller att jag aldrig har mött någon där jag haft en så annan bild, alltså, från texterna.
Men gud.
Som när du öppnade dörren.
Tror du att alla tänker så om de träffar mig och har läst mig?
Ja, det var några som jag träffade som jag berättade att jag skulle möta dig här. Då sa han, ja, hon är väldigt allvarlig. Du måste läsa på ordentligt. Och, ja, hon, det är en riktigt allvarlig person det. Men de har ju givetvis inte träffat dig.
Ja, men jag håller med. Jag tycker man ska läsa på ordentligt. Men när jag träffar för... Ja, skitsamma. Men om jag någon gång träffar någon som inte har läst på någonting, så blir jag inte längre arg då, utan då tänker jag, jaha, men stackars dig, sköter du ditt jobb så dåligt? Det kan inte vara så roligt då att träffa någon som man inte har läst något av. Så jo, det är kanske lite allvar, men ja.
Nu är tiden slut.
Okay.
Tack för det här samtalet.
Tack.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Nina Björk. Researcher var Hanna Engberg. Och mejladress till oss är 60minuter@expressen.se. Och den adressen kan man skriva både med bokstäver eller siffror. På Twitter hittar ni oss under hashtaggen 60 minuter. Musiken var som vanligt Kimiko Ishizaka som spelade Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framförde en aria av Bach på piano i ungefär mitten av programmet. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist var Daniel Wiesey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.